Även när kyrkan är tom ger den med sina fyra master och deras strävor ett intryck av en fartygsrigg. Vid en högtidsgudstjänst med flaggställ hängande från strävorna i luften, med alla bänkrum och läktare i våningar över varandra bemannade med 3000 blåjackor, sittande eller resta i gevakt efter liturgins ordning, med pukor och mässingsinstrument donande från västra korsarmsläktaren under samtidig salut från rädden. Då var kyrkan själv en mäktig fregatt med mannade ror och reling i arkitektonisk översättning.
Då står jag med stadsarkitekten Claes-Åke Kindlund framför Amiralitetskyrkan i Karlskrona, som ligger lite indraget från Vallgatan och alltså lite bakom för sig själv, där den tronar som en jättelik byggnad i trä målat i falurött. Det är en ganska monumental byggnad det här.
Ja, det är det, och det är också en liten processionssträcka från Vallgatan hit fram som man ska vandra innan man kommer in i kyrkan. I övrigt så ligger den lite inklämd, men ändå med några friytor omkring sig, och det är den gamla kyrkogården vi ser här runt om oss.
Vad jag ser då är ett ganska kraftigt korsformat bygge med en högre mittdel som vilar väldigt stadigt här.
Ja, det är en ganska sträng arkitektur på sitt sätt, en liten karolinsk anklang på det hela. Nu för tiden är den också rödfärgad, och tillsammans med det gröna koppartaket så tycker jag det bildar en väldigt fin och vacker helhet. Men den har haft andra färger, och som så många andra byggnader så har olika tidsepoker fått sätta sin färg på byggnaden.
När du sa karolinsk, vad är det då du tänker på?
Ja, det är ju en byggnadsstil som man mycket förknippar med statsmakten och adelns byggande här i Sverige, som är ganska särpräglad, kraftfull, monumental kan man väl säga, lite karg till och med.
Lite sträng. När jag tittar på byggnaden här och ser de här stora volymerna som strävar upp och ändå samtidigt ganska bestanta. De här träfasaderna som samtidigt är formade som någon sorts svagt utstickande pelare i relief och ganska kraftiga lister, så får det här mig att tänka på stora byggnader i sten, knappast i trä.
Nej, alltså formspråket skulle mycket väl kunna lämpa sig också för en stenbyggnad. Då hade man nog uppfattat den som mer livfull och lite mer anspråksfull som byggnadsverk. Det här är ju ett provisorium, och trots det har man ju bemödat sig om att smycka den lite grann.
Det är ett provisorium som har varit med ganska länge dock.
Ja, det har ju varit med sedan stans begynnelse. Den började anläggas direkt vid stans tillkomst, alltså direkt efter 1680 så börjar man med det här bygget, och provisoriet var tänkt att avlösas av en mycket ståtligare kyrka i sten, men det kom aldrig till stånd. Sverige blev för fattigt för att fullfölja den här storslagna satsningen i Karlskrona fullt ut.
Mm. Och så kom den här att leva i 300 år istället. Ska vi gå in och titta hur det ser ut?
Ja.
Man vet inte bestämt vem som ritat Amiralitetskyrkan, eftersom originalritningarna inte finns kvar. Men troligen är det Erik Dahlberg som hade en stor del i utformandet av den nya staden Karlskrona. Nu har vi klivit in i kyrkan, och här inne pågår guidningar. Vi har gått in och placerat oss i mitten av kyrkan, där vi står i korset av fyra gångar som breder ut sig åt de olika hållen. Det här är alltså inte den här vanliga kyrkan med ett långskepp och sen en predikstol och ett altare i ena änden som vi brukar föreställa oss.
Nej, det är det inte. Men det är inte en helt ovanlig planform för kyrkor. Det finns ganska många exempel på det i Europa. Det man lägger märke till är att det är en mycket behaglig akustik när vi står här. Vi kan prata mycket lågt men höra varandra bra ändå. Och därför är den då mycket omtyckt för konserter bland annat.
Är det allt träet i väggarna här kanske som gör att akustiken blir så fin?
Jag kan inte svara på det. Det är ju en hel vetenskap att få rätt akustik i en byggnad. Men det är ju en påtaglig träkänsla i huset. Lika mycket inifrån som utifrån. Och man ser ju de stora dimensionerna på stockarna. Det är en mycket stor byggnad och dimensionerna är ju därefter. Och man hade svårigheter att hitta det här i Blekinge. Och det sägs att en hel del av det kraftiga timret är importerat från de baltiska länderna.
Det är ett väldigt stort rum vi står i just nu. I alla de här korsarmarna som går ut från den centrala punkten så finns det kyrkbänkar målade i ljusblått och blågrått grönt tror jag. Och runt åtminstone tre av de här korsarmarna löper också balkonger. Fokuserade runt de här tre korsarmarna mot den fjärde där själva altaret är placerat.
Ja, om vi tittar en stund igen på de här balkongerna så är de ju väl tilltagna. Vi ser inte det nerifrån men där uppe så har de också ett sluttande golv. Så att man ser bra även om man sitter längre bak. Jag vill minnas att det också har varit så att när den var som mest i användning så hade man ytterligare bjälklag inbyggda. Alltså flera balkongvåningar som på en stor teater ungefär. Och då fick man in väldigt mycket folk här.
Väggarna och taket är målat i en blek, mild, ljus, grå färg tror jag man skulle kunna säga. Lite gråbeige kanske. Och så har vi alla de här kraftiga balkarna som fyller lufthavet ovanför oss. Och alla med lite fina, krusidulliga avslutningar där de träffar på pelarna, strävpelarna som bär upp taket.
Mm. Det är den typen av konsoler som det heter på fackspråk som också ska likna stenbyggandet fast det är i trä.
Är det mer här inne då man har använt sig av just det här med att på olika sätt efterliknar en stenkyrka fast den inte är det?
Ja, det har man ju sysslat med väldigt länge. Att om man inte har tillgång till marmor och solida material så byggde man pelare i trä. Och det finns exempel på det ända från antiken och framåt. Vi kan bara titta på balustraden här som skiljer församlingen från altaret. Ett antal små kolonner med ett utseende som ska påminna om att det är gjort i sten. Men det är alltså tre pinnar, om jag så får säga, alltihop.
Inramningen av själva altaret här borta är ju väldigt pampig också. Två kraftiga pelare som är dekorerade med guld och någon sorts överliggande konstruktion som jag inte vet riktigt hur jag ska beskriva. Den avbryts av en jättelik guldstjärna. Och sen, om inte mina ögon lurar mig, så är det en sån här målning som är till för att just lura mina ögon kring detta för att få det här byggnadsverket att se större ut.
Just det, det är ett målat perspektiv som ska göra att det ser större ut än det. Alltså man ska få en djupverkan för att bedra ögat. Det är ett knep som man kan använda i många sammanhang.
De här pelarna som jag tror är alldeles riktiga och målningen bakom skapar intrycket av någon sorts tempelformation runt själva altartavlan.
Ja, om du tittar på pelarna och avslutningarna och det de bär upp, den här brutna portiken, så är det ju också ett mycket klassiskt motiv som finns i tempelbyggandet då ursprungligen i sten.
Alla de här ljusa, milda färgerna, det skapar en ganska mild och vänlig stämning i den här kyrkan.
Mm, det gör det. Och tillsammans med akustiken så tror jag att man uppfattar det som en mycket behaglig och avkopplande miljö. Den passar som sagt till mycket mer än till just gudstjänster som den är byggd för. Och det är väl därför som Karlskronaborna har tagit den till sitt hjärta och röstat fram den som den mest omtyckta byggnaden här i stan.
Jag har också stämt träff med några personer i kyrkan. Herman Håkansson är förste vice ordförande i kyrkorådet.
Om jag tar utgångspunkten först från mig själv så är det ju så att jag är född in, alltså döpt, konfirmerad, gift, alltihopa. I denna kyrkan så har jag då en speciell relation för kyrkorummet och församlingen. Det andra är att jag är ju officer i marinen och har därmed träffat på den i många högtidliga tillfällen såsom korum, soldaterinnan och andra kyrkliga tillställningar, hur man nu ska uttrycka det här. Så att jag har många positiva upplevelser som gör att den är unik för mig personligen. Sen är den ju en unik kyrka för att den är ju en icke-territoriell kyrka kopplad till den marina verksamheten här i stan. Så att vi har ju dels en församling att ta hand om, men vi har också då de marina förbanden att ta hand om. Och det gör ju att här genomförs då speciella arrangemang som gör att ja, man får speciella känslor för det som sker i denna kyrka. Och sen är det ju vackert.
Vad innebär koren? Hur skiljer det sig från en vanlig gudstjänst?
Ja, inslagen i liturgin är väl ungefär de moment du har i gudstjänst. Men den är ju präglad lite grann av den militärmusikaliska delen då. Ett korum slås ju alltid in med trummor med ett speciellt stycke då.
Jag träffar också Bengt Sturevik som är amiralitetspredikant.
Det som är speciellt för mig det är ju att trots att det är en så gammal kyrka känns den väldigt modern. Det är lätt att fira gudstjänst här. Och det finns massor av möjligheter att utnyttja kyrkorummet på ett bra sätt. Och det tycker jag är fantastiskt.
Vad är det som gör den modern på det sättet?
Ja, den är öppen. Det är rymd i den. Det är lätt ljusa färger och det är lätt att få kontakt både med präst, församling. Det är ingenting som skymmer och det är rätt unikt med en så gammal kyrka att den är så pass öppen. Och sen är det ju att den är indelad i kvarter, den här kyrkan, där man sitter i speciella kvarter, och det gör att man kan vara väldigt, väldigt mycket folk i kyrkan och ändå få närhet. Eller man kan vara få. Och ändå känns det som att man fyller kyrkan. Om man fyller ett kvarter.
Till du behöver exempel. Inte känna dig ensam.
Nej,
här då.
Aldrig någonsin. Och det märks på bland annat det vi kallar förrättningar. Då, dop, vigsel, begravning. Att man kan ha jättestora tillställningar. Men även små. Och det känns riktigt.
För då drar ni bara ihop det här kring altaret.
Ja, så det ligger någon slags hemlighet i den här kyrkan.
Ni har båda nämnt att ni tycker att det är en vacker kyrka. Vad är det som gör den vacker?
Ja, dels är det som vi har nämnt tidigare, det är ljuset och ljusets möjlighet att komma in i lokalen här i alla vädersträck och alltid ljust långt in på kvällarna.
Ja, det är stora fönster här runt om ned till med halvbågar i formerna upp till och så. Det släpper in ganska mycket ljus från alla vädersträck.
Ja, och på ett härligt sätt så speglar ju sig solen när den väl är uppe och bjuder oss på sitt sken, så spelar det ju på ett fantastiskt sätt in här. Och där tycker jag man har vid den renovering som man gjorde 1985 lyckats väldigt fint med färgerna, för det fångas upp och det blir ett varmt kyrkorum på det sättet då, ett mötande kyrkorum som är väldigt trevligt, känns behagligt.
Ja, det är ju färgerna, rymden, men också enkelheten. Det är ju en väldigt enkel kyrka det här, dekorationer och så. Men samtidigt, de här föremålen som finns är ju tydliga och intressanta och någonting man kan knyta an till också i gudstjänstlivet. Skeppet här, korvetten Karlskrona till exempel. Solen med Guds namnet som vi har längst fram i kyrkan. Så att symbolerna som finns här är ändå innehållsrika och kan väl användas ihop med förkunnelsen.
Jag tittar på den här solen som du nämnde nu. Den hänger ovanför själva altartavlan, inramad av en sorts pelare. Och den såg ut som en stor guldstjärna, tyckte jag, med massor med strålar. Men det är en sol, och i mitten så står det några tecken som jag inte kan tolka.
Ja, det är hebreiska och det är helt enkelt Guds namnet, Yahweh på hebreiska. Det man egentligen inte fick uttala.
Jaha, ja. Sådär. Nu lockade jag dig till det. Korvetten Karlskrona nämner du också. Det är ett sånt här votivskepp, alltså en modell av ett segelfartyg som hänger här på höger sida om altarutrymmet. Vad är det för skepp?
Ja, det skeppet var ju vårt första långresefartyg kan man säga. Men den resan slutade tragiskt med att skeppet gick under helt enkelt och en stor del av besättningen omkom. Och det sägs att vid det tillfället hade man ingen fartygspräst med sig, men det har man ändrat allt sedan den gången. Så att på det nuvarande Karlskrona är det alltid med en fartygspastor.
I hopp om att det ska bli en annan utgång av långresorna förmodligen då.
Ja, det har ju aldrig hänt någon mer gång vad jag vet i alla fall.
Det här skeppet då, modellen av korvetten Karlskrona, är ju en sån sak som minner om att det här är marinens kyrka. Finns det fler saker här som talar om det för oss?
Ja, det finns i stort och smått vill jag påstå. Vi har ju en tretungad flagga som hänger här. Det är ju försvaret som använder sig av den tretungade flaggan. Så där ser vi det då. En liten lustighet kan man väl säga, eller annorlunda sak som inte finns i andra kyrkor, det är att vi har en reserverad plats ju längst fram i första kvarteret som är till för sydkustens marinbaschef. Det står en plåt där att här får jag sitta om jag önskar besöka kyrkan. Sedan så finns det utställda silverföremål som vi har. När inte långresefartyget är ute så försvaras ju det köksilvret här. Nu har vi inte det uppställt för visning idag, men normalt sett så kan man beskåda detta då köksilver som de medför på sina långresor. När de gick ute så är det här. Sen kan man ju se på de här begravningsvapnen att det är ju personer med marin anknytning som har sina begravningsvapen hängande här, och det är ju också en tydlig koppling till den marina verksamheten.
Det är alltså det jag ser om jag tittar upp här på den övre raden på läktarna eller balkongerna här, så hänger det runt om stora skulpterade trätavlor med, jag tror, adliga vapen i och rika utsmyckningar runt omkring.
Ja, det stämmer, och det är de här så kallade epitafierna, begravningsvapnena då, som en del prominenta personer hade med sig i sina begravningståg och annat, och vi har haft möjligheten att hänga upp här. Och det är ju som du säger, det är vapensköldar från adliga släkter och annat. Men också bitar som lyfts fram med själva händelsen när man kanske har omkommit också. Som gör att man ser ett tydligt marinspråk i dem.
Någonting som lockar många besökare hit till Amiralitetskyrkan och som jag tror att många känner till, det är ju Rosenbom. Mm. Originalet som står här i den lilla förhallen och en kopia som står utanför kyrkan. Mm. Men någonting som kanske många inte känner till är vad vi har under fötterna.
Nej, det stämmer. Vi har ju en gravplats här under. Som inte nu då utnyttjas och fylls på, om man uttrycker det så. Men vi har ett antal människor som ligger begravda här och sin sista vila här. En vacker plats.
Så från början så använde man alltså källaren till begravningsplats?
Ja, det var inte för alla. Utan det var väl speciellt utvald, om jag förstår det rätt, Bengt, som fick möjligheten att så nära heligheten läggas i sin sista vila.
Men det är ganska länge sedan man slutade med det.
Ja, men det fina när man går ner också, inte bara de här gravrummen här nere, utan man ser också klipporna helt orörda som man en gång byggde kyrkan på. Jaha. Så att man har inte sprängt bort dem, det tycker jag är rätt fascinerande att man ser hur de en gång anlade kyrkan direkt på Helleberget, som det heter.
Men då fanns det ingenting här att gräva i heller, utan då måste det ligga kistor ovanpå klipporna.
Ja, de ligger fullt synliga ovanpå.
Och då kan man ju säga att det är då 23 stycken gravkammare som finns där nere, alltså slutna utrymme, och det är 238 kistor som är där, och de är ovan jord allihopa då, alltså fritt stående i sina gravkammare.
Men det släpper ni kanske inte ner folk?
Det är inget turistföremål att bese, nej. Det är det inte.
Amiralitetskyrkan är en välbesökt kyrka, även om man ser på de som så att säga inte kommer hit för gudstjänsternas skull. Mm.
Ja, välbesökt. Vi märker ju en oerhörd tillströmning av turister. Vi har ju väldigt mycket besökare som vill se vårt kyrkorum.
De kommer och går här medan vi står och pratar också. Mm.
Det är väl en annan sak också som är speciellt med själva församlingen och gudstjänstrummet, är att vi har väldigt, väldigt mycket icke-församlingsbor som väljer att döpa sina barn här eller viga sig, till och med begravningar. Så det är en annan stark och tydlig profil vi har, tycker jag, på vår verksamhet. Att många väljer den här kyrkan för livets högtider, så att säga.
Trots att de inte tillhör Amiralitetsförsamlingen alltså?
Ja, det är en stor, stor bit av vår verksamhet är bland icke-församlingsbor.
Mm. Vad tror du det är som drar hit då?
Ja, jag tror att det kan vara en kombination av både traditioner, att det är en kyrka med starka traditioner, men också det vi talade tidigare om, kyrkorummet, att det är väl lämpat för att ha de här aktiviteterna här i kyrkan. Och att man ser och att man syns själv också, att det är lätt att skapa kontakt här.